Så är det dags för mig igen, Åke Sandin, att sätta igång Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff. Den här gången 1381. Innehållet i största korthet. Rosor delas ut med varm hand, bland annat till tänkvärda radioprogram och kloka journalister. Att bli ihjälbränd i krig hör tyvärr till det vanliga enligt journalisten Glenn Greenwald. Seppo Isotalo intervjuas om sina finska landsmäns syn på Ukraina-krisen, NATO-medlemskapet och påstådda främmande ubåtar i svenska vatten. Och i min krönika undrar jag om inte mördande i gudars namn är den värsta av alla hädelser. Men först veckans rosor.
Lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see that.
Ja, i Radio Tuff så tänker vi på det gamla kinesiska ordspråket: hellre tända ljus än att bara förbanna mörkret. Och alltså delar Monica Sahlin och jag ut rosor från Radio Tuff. Vart vill du ge den första, Monica?
Den vill jag ge till Sveriges Radios program Vetenskapsradion Historia, som den 29 januari handlade om svårigheterna för civila att delta i krig och sen för soldater att vänja sig vid civilt fredligt liv igen. Och det uppgavs att flera amerikanska soldater efter hemkomsten begår självmord än det som stupade i Irak eller Afghanistan. 2010 begick uppåt 6 000 hemvändande krigare självmord hemma i USA.
Ja, så en ros till Shoram Rahim, svensk representant för den kurdiska regionala regeringen i Irak, som den 31 januari framträdde i kulturcaféet här i Tyresö och informerade kunnigt om den minst sagt tilltrasslade situationen för kurder och andra i Irak och Syrien. Han berörde också de olika religionerna i området och höll själv en ganska sekulär linje. Och sen en ros till Torsten Kjeldemark. Varför det, Monica?
Ja, för att han i Aftonbladet recenserar den nyssnämnda boken som han betecknar som träffsäkert nej till NATO och skriver:
myten om ett NATO-medlemskap som en väg till ökad säkerhet till lägre kostnader punkteras effektivt.
Av författarna så nämner han veteraner som Maj-Britt Theorin, Rolf Ekéus, Hans Blix, Anders Färm och Pierre Schori.
Det är inget dåligt gäng. Sen en ros till Radio Tuffs man i San Francisco, Bengt Svensson, som bland annat skriver:
vi lever i en farlig tid, tycks det mig, och också i en tyst tid. Efter 200 år av alliansfrihet och fred är Sverige på god väg in i NATO, som på cirkus.
Får jag be om största möjliga tystnad?
Finns det något år efter NATOs bildande som ingen av dess medlemsstater fört krig, företrädesvis mot små fattiga länder i främmande världsdelar?
Och sen återger Bengt en historia från roliga timmen i en svensk skola för länge sedan. Det var en liten parvel som berättade så här.
En jägare och en präst var ute och gick i skogen. En hare dök upp och jägaren sköt men bommade.
Jävlar, jag missade,
utbrast han. Prästen förklarade då att Gud skulle straffa honom för att han åkallat den onde. De fortsatte skogsvandringen. En ny hare dök upp. Jägaren sköt bom igen.
Jävlar, jag missade,
utbrast han åter. Då blev prästen riktigt upprörd och sa åt jägaren att om han sa så en gång till skulle Gud slunga en blixt mot honom och förgöra honom. Jägaren funderade på detta medan vandringen fortsatte. En tredje hare visade sig med samma dåliga skjutresultat.
Jävlar, jag missade,
sa då jägaren för tredje gången. Då drog ett mäktigt åskväder upp på himlavalvet och en blixt slungades ner och träffade prästen. Efter en stund hördes en mullrande stämma från åskmolnen.
Jävlar, jag missade.
Vilket osökt för tankarna till den helige Obama som ju brukar leka Gud med sina drönare. Fast han svär inte när han missar, det skulle ju väcka anstöt.
Och sen en ros till Amy Goodman som i den uppkäftiga amerikanska nättidningen Democracy Now uppger de svindlande belopp som USA lagt ner på sina krig nyligen. Det kriget i Irak kostade amerikanska skattebetalare 747 miljarder dollar. Det i Afghanistan 299 miljarder dollar. Alltså sammanlagt över en biljon dollar. Eller drygt 8 biljoner, 8000 miljarder svenska kronor. Hon nämner detta i en intervju med veteranen bland europeiska fredsforskare, den norske professorn Johan Galtung, som nu kommit ut med boken The Fall of the US Empire, and then what? Där förutspår han alltså det amerikanska imperiets snart kommande fall. När Galtung vid en konferens i Oslo 1980 ansåg att Sovjetunionen snart skulle upplösas blev han utskrattad. Men han fick ju rätt faktiskt.
Ja. Och då vill jag fortsätta med en ros till Sveriges Radios program Kino den 30 januari som hade en intervju med den amerikanske dokumentärfilmaren Joshua Oppenheimer. Den handlade om hans båda filmer The Act of Killing från 2012 och The Look of Silence 2014. De handlar om det folkmordsaktiga dödandet av uppåt 1 miljon människor i Indonesien 1965 och ett par år efteråt. Det är föga uppmärksammat i väst eftersom offren var eller misstänktes för att vara vänsteraktivister. För några år sedan gjorde dock Maj Wechselmann en film i samma ämne. Den har titeln Generalerna och kvinnorna.
Sen rosor till FN som meddelar att över 5 000 människor dödats av kriget i östra Ukraina. Om de som dödats av separatisterna får vi regelbundna rapporter i västlig press. De flesta offren torde dock vara civila som bor i området, alltså de rysktalande, och deras öden är det ganska tyst om i våra medier. Men den 26 januari berättade den ryske FN-ambassadören Vitalij Tjurkin att från början av januari hade storstaden Donetsk varit under beskjutning, varvid på en vecka 27 civila dödats, 71 sårats samt 5 skolor, 3 sjukhus och 2367 bostäder förstörts. I staden Horlivka hade på en vecka 107 människor dödats och 317 skadats. Tjurkin frågar retoriskt.
Är invånarna i samma städer som kontrolleras av folkrepublikerna Donetsk och Luhansk en andra klassens medborgare?
Sen rosar till det tuffuttryck till de över 400 medlemmarna som nu har fått ett tufft kalendarium för februari-mars med flera lockande möten, bland annat om Indien och Mellanöstern. Därtill Tuffbladet om det mångskiftande biståndet och dess fördelar, om medlemssituationen och 2 tänkvärda citat med mera. 3 av styckena i Tuffbladet har texten. Den första, den här rubriken.
Åter ett aktivt tuff år.
Och där sägs att 2014 blev ett nytt, mycket aktivt år i Tuffs 48 år långa historia. Många intressanta möten, över 400 betalande medlemmar. Radio Tuff hördes varje vecka, flera bokbord i Tusencentrum, en aktiv arkiveringsgrupp och hemsidesgrupp och ett omfattande bistånd. Och nästa stycke har rubriken Bra mångskiftande bistånd med följande text.
Under 2014 betalade TUF till indiska partners 210 000 kronor för driften av de sex TUF-skolorna för barn till fattiga analfabeter i det tidigare så gudsförgätna Dharampur. 12 000 kronor betalades till stöd för två barnbibliotek i krigsdrabbade Irak. Till en skola för urbefolkningens barn i Bolivia så bidrog TUF med 10 000 kronor. I Kongo blev det tre klassrum klara och tre app till är på gång, varför TUF i fjol tillsköt 5 000 kronor. Lika mycket skickades till vår partner i Belgrad som hjälper gamla flyktingkvinnor.
Och under rubriken i TUF-bladet med följande text, TUFs bistånd unikt, så sägs det att sedan 1971 har TUF bidragit med finansiering av hundratals jättebra projekt i främst Indien, men också i Bolivia, Eritrea, Kenya, Ecuador, Irak, Kongo och Mauritius. Och TUF är ganska unikt i att alla i föreningen är helt oavlönade, så att varenda insamlad krona i TUFs biståndskonto, postgiro 79 36 36-2, oavkortat går till ändamålet.
Och så en ros till solidariska människor som avskyr våld och dödande och därför ansluter sig till Tyresö Ulands- och fredsförening TUF. TUF har inga offentliga bidrag utan är helt beroende av många medlemmar. Inte ett öre används från TUFs insamlingskonto. Plusgiro 79 36 36-2 till annat än ändamål i Indien och andra länder. Alla i TUF och Radio TUF arbetar helt oavlönat. Men det finns betydande kostnader för hyran av TUF-lokalen med mera. Medlem blir man genom att man för enskild sätter in 200 kronor på TUFs plusgiro 16 01 37-6 och kanske 80 kronor för någon på samma adress, alltså en familjemedlem.
Jag gillar att nämna TUFs plusgiro 16 01 37-6 och slutligen en ros till den amerikanske journalisten Glenn Greenwald som härom året blev världsberömd när han i brittiska tidningen The Guardian samarbetade med visselblåsaren Edward Snowden och avslöjade den omfattande övervakningen av människor. Och strax får vi höra här vad han, när han påminner om att den otäcka ihjälbränningen av människor är väldigt vanlig i olika krig. Nyss nämnde du här i Radio TUF den berömde amerikanske journalisten Glenn Greenwald. Och här kommer som han har skrivit om på sistone. Den islamiska statens bestialiska dödande av den unge jordanske piloten Muat al-Kassabi genom att i en bur elda upp honom har väckt berättigad avsky över hela världen. Den kände journalisten Glenn Greenwald påminner nu om att detta hemska öde drabbar många i krig. Han ger exempel på hur amerikanska drönare har bränt ihjäl oskyldiga civila i Pakistan och Jemen, att många irakier dödats av amerikanska fosforbomber, libaneser blev offer för israeliska fosforbomber och amerikansk napalm brände ihjäl massor av vietnameser. En av de mest kända bilderna av krigens helvete visar den 9-åriga vietnamesiska flickan Kim Puk som springer gråtande efter ett flyganfall med napalm 1972. Hon har slitit av sig kläderna som brinner av gul, klibbig napalm, omöjlig att släcka. Under andra världskriget brändes otaliga civila till döds, inte minst genom de fasansfulla eldstormar som drabbade många japanska och tyska storstäder. Vid mina tusentals radiointervjuer har jag här i Tyresö pratat med utomlandsfödda från uppåt 100 olika länder. Jag minns till exempel hur Bollmorabon Helga berättade hur hon som liten flicka i Hamburg hade sett en 11-årig lekkamrat ligga sönderbränd i den av hettan smälta asfalten. Hon har aldrig riktigt kommit över denna upplevelse.
Och på telefon till Radio Tuff har vi nu med oss Seppo Isotalo från Myggdalsvägen i Bollmora. Och du är ju tamme 17 docent som det påstås. Men inte utrikespolitik utan i bostadspolitik, tror jag. Hörru, dina landsmän, finländarna, hur har de reagerat i den här Ukraina-krisen som Sverige ganska ensidigt har tagit ställning till?
Ja, det är den svenska inställningen som är obegripligt. Man upplever Sverige som ett fredligt land som alltid söker kompromisser, men nu Sverige intar ett extremt position tillsammans med Polen. Sverige och Polen är väldigt aggressiva. Och Finland håller ett position som är ovanligt lugn inom EU.
Jo, men Sverige är inte värre än England eller USA eller andra EU-länder som ju ganska hårt går åt Putin och skyller honom för allting. Är finnarna mer toleranta eller förstående mot Putin?
Ja, jag tycker nog vi får nog gruppera länderna så att du ser vilka är som springer där Moskva. Nu är det Frankrike och Tyskland som försöker åstadkomma fred.
Jo, men det är ju bra att försöka.
Men då, det var inte så länge sedan, ett år sedan sprang där polska och svenska utrikesministern.
Ja, men de åkte ut i Kiev, det är Ukraina.
Jo, men ja, de höll på med det här ärendet då.
Ja.
Och de var väldigt angelägna och då när man gjorde ett avtal som skulle innebära att Ukraina kom med på EU. Men sen de kom bort för att de var lite för ivriga. Och nu är det väldigt intressant att det är Frankrike som är mest för freden. Men Finland är inte sämre. Finland gör det praktiska planet. Det är väldigt öppet om alla dessa onödigheter eller tråkigheter som uppstår ifrån att det går dåligt för Ryssland.
Men nu skrämmer man ju oss svenskar och andra västeuropeer med hotet från Ryssland, den oberäknelige sluge Putin. Och ni i Finland har man ju 100 mil landgräns till Ryssland. Om man har varit i krig med Ryssland flera gånger. Tar finnarna verkligen så lugnt?
Jo, vi har inga ubåtar, du vet. Det svenska oro, det kommer ifrån djupa vatten, så att säga. Det är så fånigt vad man ältar upp i Sverige. Man plockar fram dessa urgamla ubåtarna och försöker älta upp någonting. Men Finland är så mycket mer realistiskt i den här frågan.
Vad tycker Finland om den svenska ubåtsnojan och ubåtsskräcken?
Man skrattar.
Gör ni? Skrattar ni åt oss, stackars svenskar?
Ja, nu är det på gång. Finland har en tokig försvarsminister. Han kommer från Svenska Folkpartiet. Haglund heter han.
Ja.
Och han är väldigt ivrigt på NATO-fronten. Och han drömmer om att finnarna ska börja ett militärt samarbete med Sverige för att ta upp ryska ubåtar.
Menar du det? Har han sagt det?
Ja, han säger inte riktigt. Jag överdriver förstås.
Vad säger de andra politikerna? Ni har en statsminister som är ganska karsk. Han heter Stump eller något sånt där.
Stubb,
ja, förlåt.
Ja. Han är bara en olycka. Hans parti har förlorat 8% under hans tid. Han blev valt mot, så att säga, valkommissionens förslag i somras mot en kupp i Samlingspartiets årsmöte, och nu har det gått otroligt dåligt för honom. Att tänk nu, 24 till 16% har han gått.
Den är Stubb, statsministern.
Ja,
är han samlingspartist, alltså någonting som motsvarar Moderaterna?
Och hans samlingspartiet bytte sida väldigt mycket. Man hade en som hette Katainen.
Ja.
Han är någon slags ekonomiminister nu i Bryssel. Och han var kompromissernas man. Och nu stod han kvar NATO-anhängare. Sen,
men Stubb har jag hört vill att Finland ska gå med i NATO.
Oh,
hur är det med de andra politikerna? Utrikesministern Tuomioja.
Över hans döda kropp.
Alltså.
Ja. Och Stubb vill ta göra det här till en valfråga. Han vill att Finland ska gå in i NATO under nästa riksdagsperiod.
Vad vill Finland då?
De säger grymt nej.
Är de inte rädda för ryssarna alltså?
Ja, det är väldigt roligt att höra hur Tuomioja uttryckte det här. Tuomioja var här i måndags här. De hade en diskussion om vinterkriget.
Här i Stockholm.
Ja, och då först var Bildt och som hejar på att vinterkriget visar att Finland måste gå med på NATO. Och då tog Tuomioja i ord och sa att ja, vi hade viss erfarenheter om det att vi går ihop med någon stormakt.
Han spelade kanske på 40-talet när
Finland och Tyskland var på samma sida. Ja, det var så väldigt listigt sagt att säga. Ja, det var nog Finlands stora dumhet.
Men även finnarna samövar ju med världens största, mäktigaste militärmakt NATO. Och det gör man ju gång på gång där uppe i Norrland. Och det talas om en övning med NATO-landet Estland. Nu i någon flygövning som du har pratat om.
Ja, det är liksom om man går ihop. Island har haft någon övning. Jag tror att Finland var till och med där. Men nu är det frågan om att man har länge pratat i Finland om att nu måste vi gå in i Estland, sätta oss där på den militär flygbasen som är bildad för aggressivitet mot grannen. Och där ska vi öva oss tillsammans med USA. Men det gick inte, utan det blev väldigt buller i Finland. Stubb blev ensam om den här och presidenten, minister och utrikesminister Tuomioja, de satte sig på tvären. Och nu just igår kom den stora nyheten att nu ska Sverige blandas in i det här. Sverige, USA och Finland ska öva någon slags övning där i estnisk vatten. Men man ska inte längre gå på den där militärbasen som var början.
Du Seppo, du sa igår, och det var den 6 februari. Så när lyssnarna hör det här kanske de vet mera, det har sagts lite mera om det. Hur som helst, Finland går nog inte med NATO. Och Finland har en mer balanserad hållning i Ukraina-krisen än vad Sverige har.
Eller i första hand realistiskt. Man pratar inte om ubåtar, utan man pratar om att mindre turister kommer nu över gränsen och handlar, storhandlar i Vilmastrand.
Ja, sanktionerna har väl drabbat finländarna?
Nej, det är inte sanktioner, utan det är den allmänna nedgången i ryska ekonomin som har stoppats.
Jo, men de sålde ju rätt mycket jordbruksprodukter till Ryssland förut. Det är stopp för det.
Ja, men då är det liksom, det är en annan rörelse. Då rör sig varorna från Finland mot Ryssland. Men det här har varit en kanske till och med större sak, att ryssarna kommer till Finland och tömmer butikerna.
Ja, och det gör de inte längre.
Nej, det där är det stora bortfallet. Sen finns ju också det här att Valios ostar har börjat säljas i Helsingfors med ryska texter.
De får inte skicka dem till Ryssland längre.
Ja, just det då.
Okej, vi hoppas att hotellägare och köpmän på den finska sidan av gränsen mot Ryssland kommer att i framtiden få sälja igen. Tack Seppo Isotalo.
Tack.
Ja, i min krönika den här gången har jag funderat över vad som är den värsta hädelsen i religionen. Har ibland morrat över att de sociala mediernas allt för ofta verkar helt asociala. Inte minst Facebook innehåller en massa nonsens och dessutom självbespeglande texter och bilder. Att jag i många år varit en inbiten radiot, både genom att lyssna på P1 och själv sedan 30 år göra en massa radio, kan förstås tolkas som att jag föredrar radio, för då slipper man synas, vilket gör radio till ett för oss gubbar skonsamt medium. Nu när jag ska yttra mig i religiösa frågor måste jag berätta vad jag själv står i dessa ämnen. Förlåt, jag gör alltså själv en selfie nu. Liksom nästan alla svenska 30-talister döptes jag och konfirmerades jag av evangeliska präster. När jag som 18-åring tog studenten som privatist hade jag högsta betyg, stort A, i religion, som väl då förresten ännu hette kristendomskunskap. Och för att nämna ett tyvärr mera aktuellt exempel har jag bett mina anhöriga att ge mig en kristen begravning. Ändå kallar jag mig för religiöst obegåvad. Jag är ju medveten om att hade jag vuxit upp i arabvärlden hade jag väl varit muslim, i Thailand buddhist, i Indien vegetarian med många gudar och så vidare och så vidare. Det gör mig en smula förvirrad över tron på den enda rätta allsmäktiga guden och väldigt förvånad över att en del faktiskt tror att man kan utföra de värsta vidrigheter i hans namn. För någon vecka sedan meddelades att Houthi-milisen i Jemens huvudstad Sana med våld hade erövrat presidentens palats. Dessa rebeller är shia-muslimer i ett land ökänt för att vara ett tillhåll för det extremt sunni-muslimska Al-Qaida. Samtidigt dödade sunnitiska självmordsbombare alawitiska besökare på ett café i Libanons näst största stad, Tripoli. Alaviterna är nog mest kända för att vara den syriske presidenten Assads religion, som anses vara en gren av shia-islam. Och i slutet av januari dödades i det sunni-dominerade Pakistan uppåt ett 60-tal shia-muslimer, just när de kom ut från fredagsbönen. Talibanerna tog på sig dådet. Exemplen kan mångfaldigas och de har blivit så vanliga att det inte väcker mycket uppmärksamhet. Bara när modiskheten i Guds namn någon gång drabbar oss västerlänningar, som i Paris nyligen, får de stora rubriker. Det för mig så förvirrande är att allt för många jihadister åberopar sin gud och stolt, eller kanske fromt, hojtar Allah Akbar, Gud är större, när de dödat till synes oskyldiga. Om de själva därmed stryker med tror de att de kommer till paradiset. Hörde för ett par veckor sedan här i Tyresö ett intressant föredrag av representanten för kurdiska regionala regeringen i Irak, Shores Rahem. Han berättade att också kvinnliga kurdiska soldater finns i motståndet mot islamfanatiska IS. Vars kämpar är särskilt rädda för just de kvinnliga soldaterna. Han påstod att enligt deras tro potas man från paradiset om man har oturen att dödas av en kvinna. Det lär finnas stycken i Koranen som lösryckta ur sitt sammanhang kan användas för att rättfärdiga dödande av medmänniskor. Precis som det finns sådana avsnitt i Gamla testamentet. Det är viktigt att inse att de allra flesta muslimer tar avstånd från hatpredikanter som lurar unga killar att döda i islams namn. Hoppas att de höjer sina röster och sprider åsikten att islam är en fredens och kärlekens religion. De anser nog att mord på människor i religionens namn är den värsta hädelsen av alla. Ja, med denna fromma förhoppning avslutade jag den här krönikan i Radio Tuff. En annan förhoppning jag har, det är att allt flera schyssta, solidariska människor ska gå med i Tuff, Tyresö, Ulands och Fredsförening. genom att på Tuffs plusgiro sätta in 200 kronor för medlem, gärna 80 kronor till för annan på samma adress. Och det där plusgirot, det vill jag gärna upprepa, 16 01 37-6. Nästa Radio Tuff 1382 kommer första gången söndagen den 22 februari klockan 17, och sen hörs du 3-4 gånger per dygn på radion och när som helst på webben tyresoradion.se. God fortsättning på vintern, men ta det försiktigt när ni knallar omkring, för det kan vara jättehalt ibland, varnar Åke Sandin.